Nej, men farsan var ju på Visingsö. I somras.
Är det någon sån Öland eller någon sån grej?
Han fick med sig morsan dit. Nej, alltså det här är ju en ö i Vättern ju.
Ja, det är ingen ö utanför Öland.
Nej, det är det inte. Nej, det här är ju en gammal, liksom, det här är ju en gammal historisk ö i
det,
Västra Götaland, vet du.
Just, Vättern är den som är österut, ja.
Ja, ja, precis. Så är det säkert, eller?
Mm.
Ja.
Vännen och Vättern.
Nej, men alltså det har hänt mycket där ute. Mm. Men de har ju också en golfbana, va?
Mm, okej, okay, ja, ja.
Och det var en rätt rolig grej där, tyckte jag, för att farsan berättade att du vet, de klippte sina fairways med Husqvarnas elgräsklippare.
Nej, Robboklipparna.
Robboklipparna.
Är det sant?
Och det var tydligen rätt fint.
Fairways?
Alltså. Ja, ja, visst. Fairways med robotklippare.
Det är nya skolan.
Det är det, du.
Ja. Det är ingen självskanning längre.
Det är
den
nya sortens får.
Ah, okej. Okay. Ja, men du vet, när du säger det. Jag har sett då faktiskt att typ Chalmers också bland annat, de har ju det för övningsområdena och du vet, de här ytorna runt klubbhuset och sådär.
Ja, de har
jag,
det.
Ja, men jag har inte sett det på fairway. Du, förresten,
ja.
Hills hade en bollsamlingsrobot. Det var som en robotgräsklippare som drog en bolluppsamling. Så de hade en sån som samlade upp bollarna på rangen.
Ja, ja, så man slipper sitta i en traktor.
Ja, menade. Exakt. Det hade de. Jag vet inte om de har det längre, men det var att de har test.
Det är nya skolan.
För det är framtidens golf här.
Jag tror nästan det.
Blir det mer och mer el nu eller på banorna?
Det är mer och mer... Ja, det kanske det blir, vet du.
Jag tror det finns rulltrappor mellan hålen i Asien.
Ja, det har jag också hört. Mm. Det har jag också hört faktiskt.
Det är nya skolan.
Det är nästan på varenda bana. Men
jag kan säga så här, Delsjön kommer inte ha rulltrappa mellan tvåan och trean än på ett par år, tror jag.
Ja, det är så.
Ja, det är så.
De chillar lite.
Ja,
ja, jag köper det. Hallå, hallå! Och hjärtligt välkomna till Golftugget! Ja, men det är en jävla ynnest att sitta här och hälsa er välkomna varje fredag. Jag hoppas att ni laddar där hemma för ytterligare en stund av tugg om golf idag. För att idag ska vi köra What's in the bag. Vad spelar vi och vad tycker vi om det?
Mm.
Mm. Och vi gör ju denna podden i samarbete med Callaway. Och icke desto mindre sponsras dagens bullebärs i vanlig ordning av bryggmästarens alkoholfria.
Tack Callaway.
Och tack bryggmästarens alkoholfria.
Du, stopp och belägg också. Det gamla skolan har med sig en sponsor, va?
Du har med dig den idag,
ja,
eller?
Ja, jag har fått kontra här nu med din bullbash-grej här nu. Och vi har äntligen, vi snackade om det typ ganska tidigt i avsnitten. Ja, vi har fått med oss Fiddler nu.
Fiddler?
Mm, Fiddler, det är ju de här klassiska skorna.
Det är gott namn,
du. Ja, det är gott, du. Det är, alltså, fiddlergolf.com.
Fiddlergolf.com?
Ja, fiddlergolf.com, där har du dojerna.
Är de internationella, eller?
Ja, det tror jag.
Ja.
Det är ändå ett svenskt märke ju.
Vad gör skorna någonstans?
Det är väl handgjorda skor från Spanien.
Just det,
ja,
precis.
Men det är den här klassiska goa lädersulan, handsytt, va?
Ja.
Ja, alltså det är kanon. Det här är gamla skolans mecka.
Stiliga, stabila.
Ja, gamla skolans mecka. In och kika på hemsidan, allt ni behöver se i bilderna.
Du, kan du berätta vad randsydd konstruktion är för något?
Ja, men det är någon...
de kör. Då kör de ju sulan runt.
Sulan runt.
Precis,
ja.
Så att du kan ta av sulan.
Jajamän, alltså om den går sönder skon, så kan du skicka tillbaka den till fabrik då.
Precis.
Och få en ny sula och sådär, så man gör ordning skorna.
Exakt.
Men också, ja, de här är, alltså det är hårda dojer.
Ja.
Nu när man har gått in dem lite grann, de är ju, som alla säger, det blir ju amazing sen. Man får nästan gå in dem rätt hårt och gott, det är ju en sko för livet. Men ja, in på antingen på Leicester, på Vallgatan i Göteborg, eller beställ dem online.
Fiddler.
Fiddlergolf.com. Nämn Golftugget så får ni också med skoblock i cederträ för 400 spänn.
Ah, ja, det är ju rätt skönt.
Lägg en kommentar på hemsida eller in... Här är mitt försök att jämna ut gamla nya skolan lite.
Fiddler, Bryggmästarens alkoholfria och Callaway.
Ja, det är rätt gott.
Det är en jävla trio.
Ja, det är en trio.
Ja.
Ja, ja.
Du, vi har en lyssnarfråga med oss idag, Johan, också.
Oj, just det. Ja, vi har en lyssnarfråga från Rasmus. Han skriver så här: tja, och tack för en grym podd. Har en regelfråga som ni kanske kan svara på. Spela en företagstävling och på hål 18 så når jag nästan grin på utslaget. Dock ser det upp för en backe som man ser inte riktigt själva grinområdet. Det utspelade sig så här. Jag slår en bra drive lite vänster om grin, kommer fram och vi hittar inte bollen någonstans och frågar även de som gick precis av grin om de har plockat upp den, men vi får ingen framgång. Löper tillbaka till tee, slår en ny och gör par på den som blev då dubbel på skåkortet. Men efter rundan så har jag lite aningar på den personen i bollen framför som kan ha tagit bollen. Så jag kollade hans vagn och där ligger min markerade boll. Vi ändrade min score till par på 18 eftersom jag inte hade någon möjlighet att spela på första bollen och jag spelade hålet på nytt. Men vad gäller? Om ni tar upp i podden så kan ni undvika namn, skriver han här efteråt då. För det blev tydligen en ganska hetsig diskussion det här i klubbhuset.
Försökte han som tog bollen, försökte han liksom argumentera för att han tog den?
Eller? Nej, han sa, nej, jag har inte tagit någon boll.
Oj.
Ja, så att jag kan tänka, alltså det här var en ganska infekterad grej. Så det som har hänt då, han slår mot green, ja, kommer fram, ja, bollen är inte där.
Nej.
Och antagligen så har ju den varit ganska nära, men han, det kanske är så här, han har inte varit nära på att karra dem.
Nej, du menar att han var arg då, ja.
Ja, det kan jag tänka mig. Antagligen var han arg. Men i alla fall, man ska vara tydlig också, inte liksom
så är det ju,
slå
så är det
på
ju
folk. Men å andra sidan, om bollen studsar fram till någon, det är ju aldrig en fara.
Nej.
Nej, det går ju risk.
Men man kan ändå visa lite respekt och vänta med att slå.
Vi får anta att det här gjordes korrekt i alla fall.
Ja.
Från alla, från Rasmus då.
Just
så
det.
Jag ringde upp domaren och tänkte, vad är det som gäller här?
Ja.
Först och främst så tog ju, det var ju tävling då. Så att Rasmus boll blev tagen, ja. Och Rasmus skrev också ett par fast han gjorde en dubbel,
ja.
För att han hittade sin boll. Domaren sa att alltså, eftersom att han har slagit en ny, så är den bollen i spel,
ja.
Så är det. Men det här som är intressant är att bollen framför, alltså de som tog Rasmus boll, de kan bli diskade för osportsligt beteende.
För att de tog upp bollen?
Yes, för att de tog upp bollen och nekade det. Det är osportsligt beteende. Och han sa att i och med att det är tävling så det här är ett så pass allvarligt brott. Så han ringde faktiskt upp och hade kollat runt domaren då. Det här är ett så pass allvarligt brott att du kan till och med bli diskad efter tävlingen när skårkorten är inlämnade för detta.
Åh.
Ja. Så att han skriver så här: tror man att någon tagit bollen så måste man vara säker, eller så gott som säker, då man kallar det för 95%. I så fall får man placera en boll som man tror att där låg bollen och sen spela vidare.
Okej.
Okay. Men om man springer tillbaka så måste du spela på den andra bollen för att du satt en ny spel.
Det här är väldigt, väldigt intressant. Okej, okay, vänta lite nu. Så att du får alltså, om du är relativt säker, för där har vi gått igenom några gånger, att bollen, den ska ligga här någonstans.
Ja, då måste du vara 95%, säger domaren. Jag snackade med domaren mycket om detta. Han sa att om det är tävling och han är domare, då är det som i fotboll. Det är hans dom som gäller.
Ja.
Så domaren kan ha fel, men ändå döma i tävlingen.
Så då är det ändå rimligt, om man är ett gäng, slår sin boll, för det händer ju hela tiden, och så hittar man inte sin boll, men alla är överens om att den ligger ju här.
Nej, men då snackar du, då kanske, nej, inte om du går i skogen och det är
nej,
nej,
inte i skogen.
Nej,
men jag menar,
nej, du säger
typ
att
den har pluggats,
nej,
i ruffen,
ja,
är du med?
Men du får upp där och säger, det här händer ju hela tiden,
men
det här händer jättesällan.
Ja, nej, men alltså,
det här händer med en gång om året.
Nej, men du vet, om du är ute och spelar höstgolv och så kan den lätt försvinna, pluggas liksom.
Ja,
ja. Mm. Och så vet man att den ska vara här någonstans. Jag lovar det här, där hemma, ni känner igen i det här.
Ja, men så här är det. Alltså, tror man att någon har tagit bollen så måste vara så gott som säker.
Okay.
Jag tror inte detta kan gälla om du inte hittar hitta din boll. Nej. Och ingen har tagit den.
Nej, för det låter ju som en
Nej,
jäkla
bjudning. Nej, det är om någon har tagit
liksom.
Den. Det är inte om du slår den i ruffen och inte hittar din boll.
Nej, precis.
Nej, är du menar? Så lite lugn nu, nya skolan.
Okay.
Men domaren sa i alla fall att även om domaren dömer på tävling, då kan man få en second opinion från en ny domare.
Okay.
Om man inte är nöjd med beslutet och sådär. Men det man kunde gjort annars då, för nu råkade ju Rasmus springa tillbaka och slå om en boll.
Just det.
Då han satt den i spel, då blir det dubbel för Rasmus. Men Rasmus hade kunnat säga, jag spelar en alternativ boll.
Okej.
Då hade han lagt en boll där han tror att sin första var, spelat i den i hål, sprungit tillbaka, slått en ny, spelat i den i hål, spelat i två bollar. Och då får han säga till sin markör vilken score han vill ha om båda är godkända.
Innan du
spelar i dem.
Ja.
Så att om det är tillåtet att göra på det sättet, måste du berätta om du vill använda den scoren eller inte. När jag ringde honom, domaren, då var han inte 100% på att det var liksom rätt att kunna diska någon framför, för han hade inte all info. Men han ringde upp sen igen och tror att troligtvis så hade han diskat bollen framför för att ta Rasmus boll.
Ja.
Men Rasmus hade också blivit diskad, för Rasmus skrev ju ett par i det här fallet.
Okej.
Ja, fast han sprang tillbaka till 10. Så i det här fallet på den här tävlingen så är både Rasmus och bollen framför, killen i bollen framför diskad.
Och det är Pelle med 95 slag som vinner.
Så att, ja, lite rörigt. Men jag tyckte det var en intressant grej.
Ja,
verkligen. Så här var en grej som har gått fel till då.
Ja. Det är bra att vi reder ut det liksom.
Ja.
En gång för alla.
Ja, men jag tycker det.
Men det är väldigt mycket tolkningar i,
Och jag gick in på det med domaren. Hur är det med tolkningar? Och han sa just det, alltså, om domaren i fotboll tolkar hans.
Ja, det är ju en kanongrej.
Det är en tolkningsfråga, ja, och det är ett bra liknelse i golfen.
Det är ju väldigt, alltså man har ju väldigt svårt att hänga med på vissa tolkningar när man ser att den tydligt går på handen.
Ja, det är det. Men
var det intentionen eller
ja,
inte?
Exakt. Ja, exakt. Det är så roligt att jag får hindra det också där. Du bara, men om min boll ska ligga här, så kan jag bara lägga den nu.
Ja.
Nej, lugn nu. Nej, du kan inte ta bollen på hand som inte domaren ser.
Regelryttare och regelbrytare.
Ja, exakt.
De två vägarna.
Gamla skolan är regelryttare. Nya skolan är regelbrytare. Ja. Det är många som har undrat vad vi har i bägen.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Så är det ju. Det är ju inte, alltså, man har ändå planerat det lite.
Ja, det har man ju.
Och nu är vi ju båda Callaway-spelare.
Det är rätt många timmar.
Ja, det är det ju.
Ja.
Verkligen.
På planera vad man ska ha i bagen.
Ja, jag trodde inte att du var så nördig i det planerandet som du faktiskt är.
Det är papper och penna och det är många diskussioner med många människor. Det är många timmar. Många mänskliga timmar inlagda i mitt sätt. Alltså.
Det är det va?
Ja.
Men om du börjar lite lätt då. Vad har du, liksom, för att fatta vad du har mynnat ut i nu? Så kan vi dra en liten background?
Jag tänker så här. Jag berättar vad jag har i bagen nu.
Ja.
Ja, och sen kan vi snacka om hur vi har nått de besluten, tänker
just
jag.
Det.
Från min del i alla fall.
Precis.
Alltså, jag har två wedgar. Jag börjar därifrån.
Ja.
Ja, jag spelar 58-54.
Ja.
Ja. Och det är ju för att jag... Och de har jag i Jaws. Kallar mig Jaws. Den Raw, de nya.
De är fina då.
Ja, men fina då, alltså det är den nya premium Callaway wedgen. Den rostar ju träffytan. Ja, alltså I love it. Själva wedgen rostar inte, men själva träffytan
och
gör det.
Syftet med det är att du ska få tag i den från ruff och blött underlag.
Ja, det är gott i det. Ja. De har också de här Dynamic Gold Tour Issue spinnerskaften.
Yes.
Ja, och den här rostiga träffytan. Det känns så jävla spinnigt. Ja, den Zeta Grind ju. Den är lite slipade.
Ja.
Vissa andra märken hade jämfört den med en M.
Ja,
utan att nämna.
Ja.
8 bounce.
Ja.
Så 58-08. Och sen har jag den 54-10S.
Just det.
Ja, alltså så där har jag den. Och då kommer man till grejen gap wedge.
Ja.
Jag har en sån A-wedge.
Ja, precis.
I järnsättet.
Exakt.
Som är på 50. Så jag spelar 50, 54, 58. Men jag har 50 graden i järnsättet.
Ja.
Ja, och då har jag där då fixat Callaway TCB, deras Tour Cavity Back Apex.
Ja.
Ja, det är ju liksom Apex, det är den smidda, ändå ganska förlåtande klubban med ganska lite offset.
Det är ändå en CB.
Ja, det är en cavity back, det är en CB, men jag tycker den är ganska snäll ändå.
Den känns väldigt snäll. Ja. Alltså, just bara att tillägga det, att hittills så kör jag exakt likadan uppsättning som du gör. Mm.
Ja, det är kul. Jag vill hävda att du har härmat mig.
Sen kommer du... Ja, det vet jag inte.
så kan vi hävda motsatsen. Ja. Nej, så hjärnan har jag Callaway TCB 4 till A-wedge med ett Project X IO.
Just det.
Ja, jag gillar lätta skaft. Jag har min handled som har varit på. Jag har spelat X hela livet. Nu spelar jag stiffen 110 grammarna.
Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Ja, jag spelade Modus 120X innan.
Ja, jag har 110 stiffen. Jag menar, alltså jag launchar min 7-19, spinner den 6,5-7000, landar den 165 meter lugnt och behagligt. Alltså jag vill hävda med rätt tempo att man klarar stiff i ganska höga hastigheter. Och sen har jag då gjort som alltid, spelat som Stensson har gjort de senaste 5-6 åren. Då har jag 4 graders skillnad mellan alla mina järn.
Mm.
Så jag har liksom 50, 46, 42, 38, 34, 30.
Mm.
Och sen ända ner till 22 på järnfyran.
Mm.
Så att istället för att ha 5 grader ibland på de kortare järnen och 3 på de andra, spelar jag 4 rakt igenom.
Mm.
För jag tycker med min hastighet så får jag ut rätt längdglapp ända från järnfyra till A-wedge så.
Ja, precis.
Ja, så jag kör en egen loft från standard. Som jag, sen har jag också lajen då.
Kan vi bara stanna? Vänta lite.
Ja.
Alltså, just det du var inne på med skaftan.
Ja.
Och det är lite som du säger, du svingar väldigt, väldigt fort.
Ja.
Det är inte en sån stor negativ effekt som man upplever, eller som folk tror, av att köra ett stiff istället för ett X i hjärnan.
Nej.
Alltså, för att vara helt transparent, det är inte en jättestor påverkan vad du har för hjärnskaft i samma... Alltså det är inte jättestor påverkan på resultatet.
Du är otydlig nu.
Nej, men alltså det jag menar är att om du har 2 eller 3 olika 110 gram skaft i stål så är det inte jättestor skillnad på vilket skaft du har.
Man snackar ju om spes. Ja, så att man snackar om spes. Och min spes är ett lättvikts stiff skaft. Ja, exakt. Sen om du vill ha den spesen så kan du plocka ut den. Alltså tar du en bil med 200 hästkrafter med samma spes, då får du ju liknande allting.
Ja,
men så är det ju. Men jag tycker att för tempo, har man ett snabbt tempo så är det ofta tyngre skaft.
Ja, det håller jag verkligen med om.
Alltså jag spelar ju nu 3,5 flat på hjärnan.
Mm.
Alltid haft låga händer. Så hjärnan är 3,5 flat hela vägen. Jag har haft 4 innan. Jag har nu mina wedgar på 4 flat. Lobb och sand.
Hur kommer det sig att du kör 3,5 flat nu
för att jag har stått och alltså jag gick in, åkte in till innesvingen, flattade mina järn 4 grader. Och jag bara, är det här för mycket? Så jag drog upp dem till 3 allihopa igen dagen efter.
Ja.
Och sen kunde jag inte sova, så jag åkte in dagen efter igen och la dem på 3,5. Så jag har varit inne 3 gånger, var inne när jag fick dem. Och körde dem på 4, 3, 3,5.
Ja. Du är ju störd.
Ja, och sen har spelat 4 grader flat då på wedgarna.
Okay.
Men grejen är att jag älskar hur de ligger öppet när jag slår chippar, pitchar, wedgar. De öppnar sig så fint när de ligger mycket flat.
Ja, just det.
Men lobben går 4-5 meter högre om pinnen. När jag står full slag.
Okay.
Så jag funderar på att lägga den på 2,5 flat istället. Båda wedgarna. Så jag har lite ångest över det. Faktiskt. Men jag gillar ändå standardlängd 37-tums järn 7-an.
Ja.
Du vet, jag har alltid spelat svingvikter runt. Alltså D2, D3, D4. Alltså jag har aldrig gillat att förlänga greja. Jag är bestämd av åsikten att standard är bäst. Jag tycker att fabrikerna och klubbtillverkarna, de har lagt hur mycket pengar som helst på research and development för att klubborna ska spela standard om möjligt. Det är min åsikt.
Absolut. Ja. Jag kan hålla med om det faktiskt. Mm. Man har blivit lite för liksom inne på att gå och testa och problematisera lite för mycket kanske.
Ja, verkligen.
Och många av de sätt man kan köpa i butik kan du ju liksom fixa om i efterhand.
Ja. Ja, men verkligen.
Och spelar du inte smidda järn oftast så är du inte all set med din sving ändå.
Nej.
Så att var inte rädda för att liksom gå in och slå. Så länge ni vet liksom vilken skaff, så länge ni hittar en känsla, så kan det räcka.
Mm.
Och sen kan du gå då och justera livevinklar och, ja, ja, och dylikt.
Men jag har i träklubbor, bara för att göra klart den, då spelar jag, alltså jag har efter min järnfyra, jag kan inte göra mig av med min järn 2. Jag har en Callaway X20 Tour.
Utan förul.
Utan förul. Med ett Protex 6.0. Oh. Den har jag lekt med, jag har förlängt, jag har kapat, jag har bockat. Jag tror jag spelar den på 19 grader nu. Jag har hållit på och lekt med den klubban så mycket. Nu har jag ett midsize tog välvet på den också.
Just det.
Sen efter det har jag en Rogue ST Max, ja, spoon. Med ett 75 grams X Tensei White. Styvt alltså.
Ja, det är styvt.
Det är styvt. Jag gillar det. Det är väldigt spinnlöst. De går långt, men de är en nivå styvare, upplever jag, än vad Hazardus, de gula, var, som jag spelat innan. Ja. 6-5-erna.
Ja, det är...
Jag tycker ändå de är en. Och sen i driven har jag Rogue ST, den maxen.
Ja.
Triple Diamond.
Mm.
Ja, med 65 grams X Tensei White.
Mm.
Spelar de också i standardlängd. Jag tror de är 45,5 skulle jag tro.
Men du slår den ändå rätt, du slår den bra.
Alltså jag får ut så jävla mycket i driven.
Ja.
Alltså den är ju ett monster.
Ja.
Alltså jag har ökat en bra bit med den, för den spinner så lite.
Ja, den spinner, ja, väldigt.
Jag spelar
väldigt
den på 9 grader nedställd till 8. Min gamla drive jag hade var ju en Rogue Sub-Zero.
Just det.
9 graden. Så fick jag tag på en Thor-adapter minus 2.
Ja.
Så jag spelade den på 7 grader med ett Hazardus Yellow.
Ja.
78 gram 6,5 handcrafted.
Ja.
Och den, ja, men den spann lite mycket. Så nu spinner jag mindre. Jag karrar fan den här driven nu. Jag svingar den, säg att jag svingar en 118-119. Jag karrar ändå den 290 meter så.
Ja.
6-7 på bollen, spinner den 2200, launchar, ja, den 12.
Ja.
Den spinner ingenting.
Nej.
Så jag får ut en 10 till i carry.
Nej, men jag kör ju samma wedge-uppsättning som du gör. Supernöjd med dem. Tidigare så har jag kört 3 wedgar och inte kört approach-wedgen i setet.
Mm.
Men det är faktiskt något jag uppskattar rätt mycket. Mm. I synnerhet när man ligger i ruffen väldigt mycket som jag gör, så är det gott att ha lite mer massa bakom bollen. Sen kör jag ju A-wedge upp till järnfyran.
Samma som mig.
Eller ner till järnfyran, precis. Samma som dig, ja, exakt. Men sen så kör jag ju en järn 2.
Ja.
Nya skolan. Mm. Med ett gott Hazardus Black grafitskaft. Stiff 6.0.
Just det.
Väldigt, väldigt fint att ha.
Den slår du bra.
Den slår jag helt okej. Okay, alltså. Jag har inte hittat det än. Jag körde en liknande grej innan, faktiskt fast med X-stiff skaft. Men det kommer nog. Sen kör jag en high launch spoon.
Det är nya skolan och inte veta vad man har för modell på scen 2. Vad heter den? Vet du det?
Den heter ju, vad fan heter den? X21 eller?
Ja, jag vet. Ja. Det är den Callaway. Men det är nya skolan är det.
Ah, nej men fan, det där, du vet, det är vad det är liksom. Ja. Sen kör jag en Callaway Rogue Max High Launch.
Mm, just det, ST-maxen.
Precis, 16,5
grad. Ja.
Den går väldigt, väldigt högt.
Mm, just så.
Skönt att slå från fairway, men... Faktiskt, som jag hade tänkt om här, så hade jag nog bytt till en någon, alltså till 15, alltså nästan till någon 14-gradig.
Mm. Du slår ner lite på bollen med spånen också.
Ja, det är gott att ha det ändå. Få lite lägre bollflykt så att jag får ut lite mer längd från den egentligen.
Mm, just det.
Men sen har jag ju en Callaway Rogue Max LS-driver.
Mm, just det.
Och kör det med, alltså både i spoon och drive kör jag också Tensei, Exitif-skaften. Och för att vara helt transparent och ärlig så har drive, det har inte funkat. Den spinner ju så vansinnigt lite.
Ja, du ska gå ner på stiffet.
Jag måste ner på stiffet, jag
för
måste
den
hitta.
Den dyker lite för dig.
Ja, den dyker.
Och du vet, man underskattar hur mycket man, alltså det är ju en väldigt positiv egenskap för att få ut längd.
Ja.
Att driven spinner lite. Men ja, de spinner, det är en skillnad nu.
Ja, nej, men alltså det spinner ingenting.
Nej, de går så, långt alltså. De spinner lite.
Så jag får så ju, det blir kontraproduktivt.
Gå ner en skaftstyvhet skulle jag säga.
Absolut.
Jag spelar ju också 65x sen. Jag har ju spelat 80 grams X innan.
Ja, ah, visst, visst. Nej, men jag ska ner till ett 65 grams Hazardous RDX Blue skaft istället.
Så det som skiljer våra uppsättningar nu är att du har en high launch spoon.
Ja.
Annars är vi likadana egentligen.
Annars är vi likadana.
Ja, jag har ju också den... Tryhot-putten.
Just det.
Tvåan.
Ja.
Odyssey med det röda skaftet. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig, jag har försökt börja vänja in mig på den. Mm. Jag har ju min gamla putter, 9-flat, som jag har lagt ner.
9-flat?
Ja, jag spelar min gamla putter. Det är ju en Newport 2 som är 73 light, tror jag, i standard. Jag har dratt ner den till 62, satt på ett pinggrepp som Tiger har.
Mm.
Och loftat upp den till en grad ungefär. Så jag har lite forward press.
Just det.
Den har jag liksom, den har liksom räddat min golf. Så nu håller jag på att kopiera in min tryhot i den. Så tryhoten känns väldigt, väldigt bra. Och det kommer bli en övergång. För det är en väldigt liknande putter.
Det är svårt att vänja sig bort vid någonting som går väldigt bra.
Ja, verkligen.
Så är det ju.
Ja, så att, men den är otrolig också. Men jag måste bara slå ett slag för de här TCB-hjärnan. För jag har ju innan, när jag spelade som bäst golf på college, så lirade jag Answer-hjärnan med PX-60 med guldlie. Det var väl 375 flat. Och sen spelade jag mid-size to velvet vanliga. Och sen efter det så gick jag på AP2-arna 714 med PXI-65-arna och började spela velvet 360 tejpade 4+2 istället.
Uh-huh.
Så jag alltid gillat att ha lite extra tejp ner på högerhanden för att kunna greppa ner dem.
Precis, det är så det jag, som blir 4+2.
Ja, exakt. Så jag har tejpat dem själv för jag tycker att multicompound 4+en blir lite sladdriga på nederhanden.
Okay.
Så jag gillar att tejpa upp standardgrepp så de blir lite mer fasta.
Ja. Uh-huh.
Men nu har jag faktiskt testat, för jag har varit lite besatt av det här att hålla i fingertapparna. Så nu har jag faktiskt testat att spela standard.
Ja, standardgrepp.
Ja, rakt igenom.
Två lager tejp?
Nej, ett lager.
Ja.
Jag kör ett lager rakt igenom nu. Jag har sån jäkla greppångest.
Aha.
Ska jag ha midsize? Ska jag ha +4? Ska jag ha standard? Alltså jag kan inte bestämma mig. Jag tycker allt är rätt gott.
Ja, alltså det är mycket
känsla.
Jag börjar
känna att nu ska jag börja mixa i bägen olika grepp efter olika klubbor.
Oj.
Till och med. Ja, jag är nästan där
nu. Du ska
där
inte
nu
ha samma grepp på grejerna?
Nej, men olika tjocklek då.
Ah,
olika
okay
klubbor. Jag får se lite
där. Det är intressant ju.
Mm.
Det är faktiskt rätt intressant.
Ja.
Man skulle kunna tänka sig om du, bara ponera att du hockar lite med din spoon, exempelvis. Så hade det kunnat vara rätt gott att sätta dit ett midsize +4, 4+2.
Ja, faktiskt.
Eller
hur? Ja, för lite långsammare handleder.
Ja, exakt.
Men det är också en liten sorg. Jag har ju min järntvåa, Callaway X20 där.
Uh-huh.
Men den, jag har ju också en Callaway UV21 med ett X-stiff. Det är ju som en träskjut typ, kan man säga. Utility-orden.
Just det.
Med X-et. Den är ju fin, otroligt fin. Men du vet, man har en gammal going. Man behöver ha en gammal going i bagen.
Jag har en hybrid, en gammal going faktiskt. Sen one length-tiden.
Ja,
jag spelar ju. Det var faktiskt ett sätt jag köpte av dig ju.
Just det.
Ja, det här ska du ha, sa du.
Det var inte jag som promotade, kan jag säga. Du var helt sån ju.
Jag var det, eller?
Nu har tyvärr din lillebror fått över det sättet.
Ja, han har ju gjort det.
Tyvärr.
Nej, men det var faktiskt en god grej.
En
i början när man hade högt handicap så var det faktiskt väldigt gött att spela. Ja, men det var det faktiskt, att spela one length. Du kunde ställa upp det likadant och alltså uppenbarligen så funkar det även för Bryson.
Ja.
Men alltså sen så blev det för stora längdskillnader.
Ja, men jag fick inte höjden
eller
på
järn. Eller tvärtom, det blev inga längdskillnader.
Nej, exakt. Jag fick inte upp någon höjd med järnfyran. Jag var helt såld på ballängs när det kom.
Ja.
Jag fick inte upp någon höjd med järnfyrorna. Och sen så fick jag mina gapwards så gick 135 meter.
Mm.
Så jag fick inte spridningen.
Nej.
Och jag försökte, tro mig, vad jag har försökt.
Ja.
Men jag tror att det finns inte mer än en i Sverige som kan ge en korrekt fitting, tror jag, med one length.
Nej, kanske inte.
Nej, det är svårt, är det.
Ja.
Det är jättesvårt.
Det är klurigt, ja. Jag spelade alla som järn 8.
Mm.
Och inte som järn 7.
Mm. Just det.
Så det var ju rätt korta skaft. Mm. Pitchen gick ju alldeles för långt och högt. Du vet,
man måste hitta sin grej.
Man måste jaga och försöka absolut hitta sin grej.
Min grej har ju alltid varit tidigare att ha väldigt lättspelade stora klubbor med ganska hårda, tunga skaft. Ja, jag har ändå pendlat mellan 6-5 och 6-0 i vanliga PX mellan många år. Och sen så när min handled la av lite, då blev det att jag körde PXI-skaften istället. Lättvikts-PXen.
Vad ligger de på då?
Ja, de var 116X istället för typ 125 eller 126 med 6-0, 6-5. Och sen nu då har jag gått ner ännu lägre till PXI-on på 110 med stiffen då. Ja. Så att jag är en väldigt förespråkare till min handled paja och försöker få lätt skaft då.
Ja, det är gott att spela lätta skaft.
Men hade jag varit tillbaka hade jag nog spelat PX60 om jag kunnat. Om jag hade haft slått ner på bollen som jag vill göra.
Ja, ja, men det är rätt intressant. Men jag har en grej här.
Ja.
Jag har en grej. Pelle Tornell då, han är en forskare på, alltså han forskar på beslutsfattande och förklarar liksom tre varianter på beslutsfattande. Och jag tyckte det här var rätt intressant kopplat till hur man väljer sina klubbor och vilken skepnad du är i, vart är du nu, vart har du varit, är du med? Och då finns det den första då som man kallar den rationella, vilket innebär att den som tänker sig fram till ett beslut, där känner jag att du är väldigt mycket, du vet, man listar fakta i Excel-ark och man är bra på att upptäcka risker och hit och dit. Då tänker jag liksom cast and fitting, vilka siffror har jag, vilken library jag har, vad kan jag gå miste om, va? Sen finns det tvåan då, den emotionella, och då är det liksom beslutspersonligheten som fokuserar på liksom hur beslutet
är där, eller?
Påverkas i relation till andra, till gruppen liksom, utseende, status, märke.
Men vi är ju team här också ju.
Ja,
så du har ju gått lite med den känslan.
Ja, men jag är mycket i den emotionella just nu.
Det är gott när vi spelar tvåmanna scramble och har likadana sätt i bägen.
Ja, det är det.
Det är
riktigt
gott.
Ja,
det är kanon.
Man ser ut som killarna på Valderrama.
För du liksom. Kör också standardlay rakt igenom.
Jag kör standardlay, ja. Jag har spelat två grader upp innan.
Ja, men det är rätt gott. Då börjar du ta första steget till standard nu. Jag gillar det.
Ja, alltså jag kan helt ärligt säga att det är rätt gott att köra standard alltså. Man behöver inte krångla till det för mycket. Men då kommer vi till den tredje faktorn då, den instinktiva. Alltså det är den som känner kroppen om det är rätt eller fel. Som går på magkänslan och fattar beslut snabbt, är du med? Du vet, lite mer brett, kanske jag vill ha ett par MB, de tar jag, va?
Vet du vad problemet med mig är?
Nej.
Det är att jag är alla tre.
Ja, du är det.
Ja.
Det blir så jäkla krångligt för dig.
Ja, när jag slutade på innesvingen så tror jag la ett halvår på att plocka ut ett sista set. Ja, ett halvår la jag på det. Och sen
du har krämt
det
då.
Så det, vet du, svårt det var att byta ut det till det jag har idag. Det har gått ner så mycket tankekraft i det sättet jag har.
Jag har gjort det,
men jag är så nöjd.
Ja.
Jag är så nöjd.
Ja.
Det enda jag skulle vilja göra, jag vill testa kapa driven en halvtum och lägga på ett midsize.
Ja.
Kanske se vad svingvikten blir. Experimentera lite med det med driven.
Ja, den blir ju lättare när du kapar.
Ja, jag vet. Jag får se om jag gör det. Den går så fruktansvärt långt, men jag kan tänka mig faktiskt att tappa några meter med kontrollen.
För att ligga i fairway istället?
Ja, lite så. Du vet, val och kval där, men...
Ja, jag köper det. Nej, men alltså, jag har länge varit den rationella. När jag jobbar golfbutik så var det ju mycket, du vet, stå i Trackman, kolla liksom siffrorna, vad slår jag där? Alltså, få något slags underlag till vad jag ska välja, liksom. Men nu när jag inte jobbar golfbutik längre så har jag gått mycket mer till den emotionella.
Ja.
Ja, och jag tycker att det är viktigare hur snyggt det är i vägen.
Ja.
Och liksom, vad har jag för slags approach i klubbhuset mer än på banan? Är
det med? Ja, jag kan ändå uppskatta det. Du spelar mycket golf med huvudet.
Ja, väldigt mycket golf med huvudet. Ja. Men nu är det ju mycket standardlaj, och min filosofi har ju då under en lång tid varit att problematisera vad man har i bagen. Men nej, nu är jag mer på den här gnuttan av emotionell bana.
Emotionell bana. Jag skriver under på det. Men vi hade ju en liten tanke här att ska man prata om vad man har i själva bagen också?
Just det.
Men det, nu när jag har suttit här och tänkt, det är ett lika stort ämne det.
Man hittar ju något snickerspapper från 2006 liksom.
Ja, det är alltid gott att man byter bag och man håller sin nuvarande upp och ner. Ut och tömmer den helt. Ja. Det kommer alltid ut massa roliga saker.
Vad har kommit ut liksom?
Nej, men det kommer ut. Alltså jag... Nej. Vi sparar på den. Ja, vi sparar på den. Ja. Men jag kan säga att jag har en gång glömt en banan in till min regnjacka så att regnjackan fick ett hål i armen.
Allvarligt?
Ja.
Men de blir ju hårda till slut ju. Ja. Bananerna alltså.
Ja. De går olika faser. De ruttnar, sen äter de upp regnjackan, så blir de hårda. Ja.
Olika
men
faser.
Vi sparar den.
Ja, vi suger
på den. Vad man har i bollfacket, vad man har i bagen-grejen.
Ja, men vi har problematiserat det lite grann här nu. Vi hade kunnat sitta här i flera timmar till och prata om liksom, what's in the bag och så vidare.
Det viktigaste tycker jag är att man verkligen tar och går igenom alla klubbor i bagen så man får rätt längd i glapp med behagliga svingar.
Precis, det är det verkligen. Ja. Exakt, det är AO ju.
Det är AO.
Tusen tack för att ni varit med och lyssnat idag hörni. Superroligt. Och stort tack till Callaway, Fiddler och Bryggmästarens Alkoholfria.
Tack Callaway.
Tack Callaway.
Ha en fantastisk helg här ute hörni.
Ja, en fantastisk helg. Ha det bra hörni.
Hej.
En poddproduktion av Fredag.